Hej och välkomna till YH-podden. Idag ska vi prata om AI och hur det kommer påverka yrkeshögskolan och utbildning i allmänhet.
Ja, och idag är det som vanligt Tobias Landén och jag, Pelle Israelsson, som är här och vår kompis AI.
Ja, för er som tyckte att jag lät lite konstig här i introt så var det ju inte jag.
Utan, berätta vad det var då.
Ja, den låter ju inte precis som jag, men jag har gett en sån här röstklonings-AI lite inspelningar på mig. Ganska lite, typ 2 minuter ljud. Och sen har den genererat det utifrån en text. Så att jag har bara skrivit text och så har jag fått en ljudfil. Totalt sett, spela in 2 minuter ljud och generera ut den här. Tog kanske 3-4 minuter, något sånt. 5 kan vi säga. Så nu har jag en AI som pratar som jag nästan. Så. Den lyckas inte superbra, men den har bara fått 2 minuter träningsdata också. Så får den mer data så blir den bättre.
Ja, men jag såg också en video av dig, en introduktion till någon kurs eller något du hade gjort. Mm. Med dig på video också. Mm. Och den där rösten.
Och den pratade ju bättre. Det var på engelska. Den är fortfarande svårare för svensk talrytm. Liksom.
Men ja, och vi snackade lite om i början nu att det kommer väl sluta med att det är inte du och jag, Tobias, som sitter här och gör den här podden.
Nej.
det är någon kopia av oss.
Precis. I
en AI-variant. Men nej, så blir det nog inte kanske. Men det är ju roligt ett hjälpmedel. Och vi tänker ju prata om AI idag. Vi hade lite diskussioner vad det här avsnittet skulle handla om. Men AI var väl grunden. Men sen hade vi lite chatt. Om, så här, vi brukar ju lite så här, en timme innan vi spelar in poddarna så brukar vi börja tjafsa om vad vi ska ha för huvudpunkter. Och det gjorde vi den här gången med och kom inte riktigt överens faktiskt, eller hur?
Nej.
Så jag tog våra chattkonversation, vilket egentligen bara var 3 chattinlägg eller 4 kanske, och la in till vårt AI i våra Notion som vi har. Och så sa jag, kan du ta ut punkter till det här avsnittet utifrån den här diskussionen?
Kul.
Ja, jag tänkte jag läser upp dem. Sen om det blir de punkterna, det är ju en annan sak. Men då förstår ni lite vad vi pratade om i alla fall. Mm. Ja, det ena var undervisning och dess påverkan på utbildningsanordnaren. Alltså hur AI då kommer in i undervisning. Mm. AIs inverkan på arbete och undervisning inom YH. Lite likadant kanske. Men ULs anordnarens perspektiv vs utbildarens perspektiv. Så det verkar ju vara där att vi lutar lite i alla fall. Nu 3 punkter. Den 4 av 6 är då framtida ansökningsprocesser och hanteringen av textöverskott. Mm. Ja, det är en liten cliffhanger nästan.
Jag gillade ordet textöverskott också.
Ja. Bara att, Perfektion av avsiktsförklaringar med AI. Ja, just det. Framtida innehållsskapare för utbildningar, AI eller mänskliga aktörer. Det var de som AI sa att vi hade pratat om lite.
Ja, men det är det nog kanske. Och vi bestämde ju egentligen bara ett grovt tema för podden att prata om AI. Dels för att alla pratar om AI och har gjort ganska länge. Vi har inte pratat så mycket om det här i podden, men vi jobbar ju mycket med det. Vi har ju massa uppdrag och grejer just nu där vi jobbar med anordnare på olika sätt och i utbildningssammanhang och försöker liksom experimentera med AI-tjänster. Och då kändes det som ett läge att lyfta det i podden också. Och så är vi väl överens om att vi håller oss på YH:s påverkan.
Så arbetsnamnet är AIIYH.
Ja. En riktig sån här tungvridare det också.
Ja, man kan förkorta det i AIIYH.
Ja.
Det är lite IOAÖ. Men var ska vi börja? Vi kan ju börja då. Det var i alla fall 3 punkter om det här med undervisning kontra då hur liksom anordnaren, kan det bli några liksom konstigheter mellan hur undervisningen kommer att gå till och hur anordnaren kommer påverkas av det?
Precis. Jag vill ju börja med liksom min grundtanke som är att jag försöker leva efter en inställning nu att om 5 år så gör vi inte alls de saker vi gör idag. allting kommer ändras helt och hållet. Sen tror jag inte det blir exakt så, men det är lättare att ha den inställningen och tänka att allting kan vara precis helt annorlunda om 5 år. Och ett sånt exempel jag har är att om 5 år finns det inga mänskliga lärare. Och så försöker jag titta på hur skulle det kunna gå till och vad kommer hända och varför är det troligt eller inte troligt. Jag är inte säker på att det är helt så. Men, ja.
Nej, men varför är det troligt då?
För att det är billigare. Finns det någonting i samhället som inte går ut på kostnadsbesparingar? Framförallt inte just nu i en lågkonjunktur. Därför tror jag att vi kommer ersätta mer och mer av det mänskliga i lärandet med system som är billigare.
Mm.
Men det är det som gör det troligt.
Men det här med att behålla studerande och med den mänskliga kontakten.
Ja, frågan är om det är mänsklig kontakt eller om det är kontakt, motivation och uppföljning som egentligen är sakerna. Och kontakt, motivation och uppföljning kan ju en AI också göra. En AI kan ju vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, den kan prata helt personligt med dig, den kan minnas allting om dig, den kan ha läst alla dina uppgifter, den kan veta vilka material du har läst igenom, den kan veta vilka lektioner du har varit på, den kan veta när du zoomade ut ur lektionerna, vad du därför missade att lära dig och repetera det med dig igen. Det blir ju som en personlig coach som hänger bredvid dig hela tiden. Och det kanske gör att studerande stannar mer för att de får precis det stödet de behöver precis när de behöver det. Så där tror jag att det bara får en högre grad. Sen är frågan om människor som läser en utbildning uppskattar det här. Eller vill, alltså finns det en psykologisk nivå av att jag lär mig av en annan människa? För de studerande jag träffar idag, de har ju överlag en lägre tillit till AI. Jag tycker vi ska vara försiktiga med vad den säger och om den liksom har rätt och sådär. Men man kanske också inte tänker att den kan vara en coach. Alltså att den kan göra det en människa gör. Men jag tror verkligen det. Jag tror att den gör det bättre än oss. Jag tror den gör det redan idag.
Mm. Jag tänker på de här chattarna som finns nu. När man kan liksom se igenom dem lite grann och ställa rätt frågor, så säger den: jag kopplar dig till en riktig människa. Eller något sånt. Skulle det kunna finnas en sån funktion även i undervisning kanske? Eller tror du att det inte behövs heller?
Ja, men jag tror att vi i en övergång till det här behöver ha liksom en supervisor, en människa som övervakar. Jag tror att vi behöver hjälpa till att också utbilda människor i källkritik och i förståelse för hur vi använder den här typen av tjänster. För att det kan ju spåra ut åt helt fel håll annars. Men rent teoretiskt så liksom lärare och undervisare, alltså stor del av vår verksamhet är ju att hyra ut undervisande personal, eller inte hyra ut, ta ansvar för hela utbildningar, planera hela utbildningar, genomföra lektioner och sånt. Det är ju inte billigt liksom. Det ryms inom en budget på YH idag, men med AI så skulle man ju kunna ge varje studerande 100 lärarledda timmar i veckan för samma pris. Det är förmodligen till och med billigare. Och då skulle man ju kunna in en ansökan också skriva att men vi har 100 lärarledda timmar, men vår lärare är en AI.
Då får myndigheten helt plötsligt ifrån det här med vad är en lärarledd timme till...
Ja.
Och det, så det kommer ju den komma.
Ja, och den, ju ändå, den har ju diskuterats under flera år ändå, liksom hur, var uppstår värdet i lärandet och sådär. Den finns ju kvar och gått från att vara per vecka till att vara en pott över hela utbildningen och sånt. Men där tänker jag att det jag ser i andra änden för, liksom, som argument för varför AI kommer ta över mer är ju att eftersom schablonerna inte går upp på YH, nu höjs de ju 2% då förmodligen, eftersom lönerna går upp ungefär 4% per år. De flesta kollektivavtal och sånt följer 4% och vi har inte haft höjningar på massor av år. Det betyder att människor blir ju successivt och successivt dyrare att ha som lärare, men vi får inte högre utrymme, vilket just nu leder till att vi sänker mängden lärarledd tid. Och vi vet att det finns en viss korrelation mellan studieresultat och tillgång till läraren. Så att skapa mer tillgängliga lärare billigare kommer ju vara mer teknologiskt om vi inte höjer schablonerna. I den matematiken så har jag landat i att jag tror inte mänskliga lärare är borta helt liksom nästa år eller ens om 5 år. Men jag tror att vi successivt kommer få in mer och mer AI-stöd i studerandekontakten. För att få bra utbildning till ett pris som vi har råd med.
Ja, ser vi då också det kanske om det är anordnare som inte bryr sig så mycket om AI nu. Jag kanske tycker att det är en liten börda bara att det kostar extra att fokusera på det och sådär. Då betyder det att då kommer de komma efter mot de som då startar upp det här nu.
Ja.
Om vi följer ditt scenario vill säga.
Ja, och precis, och där är ju diskussionen lite i fel ända på många ställen nu, där man pratar om hur hanterar vi att de har tillgång till ChatGPT, hur säkerställer vi bedömning? Jag tror vi ska lösa det också, men jag är mer så här, hur säkerställer vi lärandet? För okej, att de kanske fuskar på en uppgift och använder ChatGPT, men om de bara klistrar in det rakt av, då har de förmodligen inte lärt sig. Hur ser vi till att de lär sig i processen av att använda det här? Hur ser vi till att de kommer ut mer anpassade för arbetsmarknaden de ska ut till? Tack vare de här. Så jag vill ju skifta fokusfrågan. För jag tror alla pratar om AI, men jag tror man pratar om det på fel sätt. Som att man vill blockera det eller kontrollera det. Istället för hur släpper vi på det på ett ansvarsfullt sätt. Liksom.
Mm. Ja, det snackar ju hela världen om just nu kanske.
Ja.
Egentligen. Ja, men alltså, så... Men det här med, finns något mellanting nu då, om man tar om undervisning? Jag tänker på om vi tittar kanske ett halvår, ett år framåt när det gäller undervisningen kontra då anordnarens processer.
Ja, men, ja, precis. Just nu tror jag att AI spelar mest roll för att människor känner att de kan effektivisera små munsbitar av sina arbetsuppgifter. Jag tror att man liksom hittar små bitar, både som utbildningsledare, som lärare, huvudlärare, rektor, vilken roll man nu än har, så tror jag att man har hittat små delar i sina arbetsuppgifter där AI spelar roll. Jag tror man sitter och jobbar lite med ChatGPT eller med sådana verktyg och ersätter små bitar. Jag tycker den stora frågan då är, hur går vi vidare till att den ersätter hela delar i processer? Alltså inte bara att jag kastar in någonting och klipper ut någonting och har sparat mig 3 minuter eller 10 minuter, utan hur blir jag av med en hel arbetsuppgift? Hur kan jag liksom lägga över en hel sak och börja experimentera med, tänk om vi skulle låta AI rätta alla uppgifter, eller tänk om vi skulle låta AI skapa all kursplanering, eller tänk om vi skulle låta AI göra alla LIA-besöken, eller alltså ta en delprocess och utforskar hur AI ersätter det. Och det är sånt vi får göra med några anordnare just nu, titta på lite olika typer av processer och pilota projekt på det här liksom. Men det de flesta ser är ju volymen av textmassor man skriver. Det gillade det där ordet som AI summerade ihop, var det textöverskottet. och det är nog där många är nu, att liksom, ja, men det går ju fort att skriva text. Hur skapar vi kvalitet i det här? Hur skapar vi nytta av allt det här? För att vi har språkmodeller som analyserar och skriver text mycket effektivare än människor. Liksom. Det är ingen som skriver text så fort som till exempel ChatGPT gör. Eller läser text så fort. Liksom.
Så det är ju frågan vad som händer då med all den här texten. Jag kan ju tycka att min slutsats blir nästan, eller ett scenario i alla fall, att texten blir mindre viktig eftersom den är så lätt att skapa.
Absolut, ja. Precis, vi kan ju titta på typ ansökningar då. I praktiken, det kommer ju bara bli mer och mer uppfyllda ansökningar. Det finns ju en teckengräns i varje fält. Men fler och fler kommer ju fylla den helt och hållet. För det de kan göra nu är att de kan stoppa in bitar de har fått, liksom citat från personer eller rapporter eller sånt. Och sen kan man ju bara be ChatGPT att skriva exakt 5000 tecken om det här. Och så fyller den på. Mm. Frågan är om det blir en bättre ansökan. Alltså, för det är någon som ska läsa de där 5000 tecknarna. Och i praktiken kan ju handläggare på myndigheten använda ChatGPT, slänga in en ansökan och säga, utifrån de här kriterierna, hur bra är den här? Och då är det bara AI som skickar text till AI. Liksom, och
ja, det finns väl en sån ansökning, alltså tilldelningshandbok eller en handbok för handläggarna som de ska förhålla sig till. Fanns i alla fall. Jag vet inte om det finns nu, men något måste de ju förhålla sig till. Om de bara, antingen så kommer ju alla anordnare begära ut det materialet och sen kommer de göra den där grejen i ansökningsarbetet. Eller så gör myndigheten det själva när det väl kommer in. Och då kan vi kanske på något sätt sålla bort det som, ja, men det är ingen idé att kolla på det här, för det här kommer, alltså, det är bättre vi skriver. Jag vet, jag var inne på det här jättelänge sedan när jag skrev en ansökan. Tänkte, kan jag inte bara skriva så som myndigheten säger att man ska göra? Mm. Alltså, för att liksom, hur ska jag jobba med kvalitetsarbete enligt de 4 kvalitetsområdena?
Ja, precis.
Varför ska jag hitta på massor med lullor runt det där? Kan vi inte bara komma överens om hur det ska göras? Och det är så vi, och jag tror kanske ditåt vi kommer lite grann. Då fokuserar vi ju, vi är på väg dit, men då kan vi fokusera på vad blir över, vad blir det absolut viktigaste med att kunna bevilja ett YH-program eller
något. Och här, för alla de som du tänker att det här var en massa spännande tankar, det är bara att gå tillbaka till våra tidigare avsnitt om ni inte har lyssnat på dem, om alla idéer om ansökningsprocesserna. För vi har ju pratat om saker som, ja men, borde kanske myndigheten göra mer av analyserna och säga att de här utbildningarna behövs? Eller borde man liksom vända lite på kakan? För det görs massor av arbete nu i avsiktsförklaringar och i sånt. Och myndigheten gör ju mer analyser nu än vad man gjorde tidigare. Men nu med AI, då skulle ju myndigheten också i stort sett kunna träna upp en AI som också säger att, ja men just här så finns det data nog för att säga att det behövs 10 studieplatser med det här yrkesområdet, för vi har redan all data från alla företag, alla rekryteringsannonser, vi har allting, och det är ingen människa som behöver analysera, utan vi har ett rent datadrivet liksom system som säger att här behövs en utbildning, och sen får bara någon säga varför är vi bäst på att bedriva den just här, och då blir det ju bara det lilla man ska förklara, inte varför den här behövs, inte förankringen, utan säga att vi kommer göra den på det här sättet, det här är vår lösning på att det blir liksom just här, att de här företagen får sitt utbildningsbehov tillgodosett liksom. Jag tror inte det funkar i praktiken, men liksom, det är ju en idé om hur man får bort kanske 80% av ansökningstexten, för att den är bara gemensamt överenskommen. Och då kan det även vara sånt med kvalitet och bitar, men också mycket av analysen. För nu gör ju alla samma analys, egentligen. Mm. För alla tittar på samma data, samma grejer. Sen pratar man med lite olika företag, men i praktiken så går ju alla på samma data. Och massor av människor sitter och gör samma analyser.
Ja. Det är ju lite slöseri. Ja, på tal om det där avsnittet om wastea pengar i rekvireringen, så jag undrar hur mycket pengar som wastas på de här analyserna. Alltså det kostar ju säkert 100 000 att göra en ansökan, och hur mycket det är. Säkert 20 000 av dem är ju analysarbete. Nu bara höftar jag här. Folk får tycka vad de vill, men och sen hur många blir inte beviljade av dem?
Ja, men det är ju typ en studerandeplats som går åt på varje beviljad utbildning i bara analys som man gjort på alla andra, eller kanske två studerande liksom, i rekvireringen sen. Och för att komma tillbaka till AI-biten, så är det ju, det här är lite det spännande, för att om vi använder AI i båda ändarna, då är ju frågan om vi liksom, jag tänker det som en matematisk ekvation, har vi samma siffra på båda sidorna så kan vi också bara ta bort den liksom. Alltså vi kan jämställa dem, och därför blir det så här, kör vi AI i båda ändar, då kanske vi bara kan strunta i den delen. Alltså experimentera med vad händer om vi tar bort det helt och hållet. Att det där inte är en del i processen längre. Och det fick mig bara tänka på en sak nu där jag har börjat använda AI väldigt mycket för kursutvärderingar. För det finns så mycket bra fritextsvar. I alla fall skolor och anordnare som får in mycket bra fritextsvar. De som har fått studerande att svara ordentligt. Där har jag upplevt själv att jag får ett liksom bias och fastnar vid vissa kommentarer. De som är lite bättre skrivna, de som är lite längre, de som, alltså så. Och jag har lite svårt att verkligen vikta helheten. Så nu har jag börjat kasta in alla fritextsvaren till språkmodeller, då, framförallt AI, för att få bättre summeringar på dem. Och det hjälper otroligt mycket för att utvinna de där guldkornen ur det. Och där är ett annat sånt exempel där tillsyn, alltså, och liksom kvalitetsgranskning av utbildningar kanske också kan vara mer AI-driven. Där man liksom supplyar in sin data från kursutredningar och sånt, och så får myndigheten en liksom initial bild utan att det behöver sitta handläggare och titta på de här, eller granskare. Och så kan de se, här är det värt att gå in och titta på just det här. Och det där är intressant, tänker jag.
Ja, första steget för myndigheten borde nästan vara då att vid en kvalitetsgranskning så använder man, kanske de redan gör, vet inte, men de begär ju in ganska mycket material, och det materialet bör man säga, men du, vet du vad? Då blir det ju så här också, att jag kan ju som anordnare idag mata in det materialet själv i AI och göra analysen utifrån någonting. Ett problem till exempel.
Ja, och det är då får du liksom titta på vad AI-framkanten är just nu. Dels så bör man ju titta mycket på vilken data man har, och alla anordnare sitter på jättemycket data i kursutvärderingar, i ledningsgruppsmöten, i klassmöten, i utbildnings, liksom i klassrummet. Det uppstår massor av data hela tiden. Hur kan vi liksom ha det man nu då kallar för AI-agenter som övervakar här och eskalerar problem och säger att här börjar uppstå ett problem, här är någonting att ta tag i. Sen kanske inte AI är den som kan lösa det idag, men den kan flagga upp och prioritera frågor på ett väldigt bra sätt. Och det kommer ju då...
Ja, och det... Ja, och den kan hjälpa till faktiskt med att säga hur man ska lösa.
Ja,
till exempel en konflikt i en klass. Och man kan få tips och tricks verkligen som utbildningsledare.
Men det blir svårt för AI att kliva in i klassrummet och ta ett fysiskt klassmöte just idag. Än så länge. Lite mer robotik och sånt först. Men här kommer ju då grejen med att man behöver liksom titta på sin datamängd och sen så behöver man titta på de här specialiserade agenterna. För det liksom, som jag upplever är i framkant av användandet av AI. Det finns ju forskning av AI och vad är det mest avancerade de kan göra. Men det mest avancerade som görs idag, som faktiskt tillämpas i verksamheter, det är att man specialiserar olika versioner av, alltså det man kallar för agenter, av till exempel ChatGPT. De kallar det för sina custom GPTs. Och de kan sen också börja konversera med varandra. Så du kan ha en person som är specialiserad på att läsa kursutredningen och lyfta ut problemen. En annan som kanske mer är expert på hur tar vi det här till klassen eller vem borde göra det här. Så en agent gör en del och sen skickar den till nästa agent som gör en del och skickar till nästa grej. Och det där kan man automatisera redan idag. Och då kan man ju börja, om man då börjar titta på varje liten process och bygger upp en specialiserad AI på varje grej, då kommer man ju till slut ha en artificiell drift av många av kärnprocesserna. Så.
Men vi har ju fortsatt just om vi tittar i nuet så där, så finns det väl en viktig sak som jag ser i alla fall. Jag får säga till om du håller med här, men det är ju att har man inte ordning och reda på sina saker, alltså i textflöden, har du inte ditt träd, dokumentträd korrekt så att säga, eller att ett AI kan hitta de här grejerna, eller att du själv kan hitta dem, då blir det ju svårt för AI att hantera.
Och det var ju som det du postade på LinkedIn häromdagen när du frågade vår interna AI, och det kom lite frågor om har ni en intern AI, och det har vi ju tack vare att vi har en otroligt strukturerad datamängd ända sedan 2018, för att vi har jobbat i Notion, i verktyget vi använder, där vi har relationer mellan data, information och sånt, och sen har ju det verktyget släppt på en AI som kan söka igen den här enorma datamängden vi har och konversera med oss. Och det är ju för att vi har gjort det arbetet löpande under lång tid, alltså skapat vår struktur och data. Och sitter man då med massa Word-dokument i mailboxar och saker, då har man ju ett jättejobb att göra och börja städa. Men det behöver ju göras förr eller senare. Ja. För det kommer ju inte vara konkurrenskraftigt att sitta med bara mänsklig arbetskraft. Och det är kanske tråkigt att det är så, men man kommer ju behöva effektivisera vissa delar av arbetet.
Och jag menar, jag är ju inne på en hel del anordnare, och det som faktiskt är en vanlig failure, det är ju att man inte har ordning och reda på sina papper så att säga. Att man har på sina egna datorer saker, man har det inte liksom samlat i rätt mapp på rätt sätt, och det finns ingen standard där och så. Ja. Det brukar finnas standarder. Men det är ingen som följer dem. Så det är väl fortfarande det som är problemet och hindret också för att ett AI ska funka riktigt bra. Och det är därför, som sagt, som du sa, vårt AI funkar ganska bra, för att vi har en jäkla struktur, ska ni veta.
Lite på den nivån där man kan tycka att den är lite överdriven ibland. Så. Men det är, i något läge där man snabbt behöver få ut saker, så är det skönt att strukturen redan finns där. Alltså vi kan vara väldigt snabba på grejer när vi väl behöver dem. Liksom. Sen är det lite mer jobb i inmatningen hela tiden. Men det återbetalar
sig. Alltså man följer det jag brukar säga, att administrera alltid så nära slutadministrationen som det är möjligt. Så blir det mycket enklare. Alltså.
Ja. Och då slipper man också duplicerad data, vilket också blir ett problem när man kommer till det här. Att det ligger på flera ställen i olika versioner och sånt.
Precis. Men du, jag tänkte en sista grej i alla fall. Vi kommer kunna prata hur länge som helst om det här. Men det kommer vi få göra ett nytt avsnitt så småningom. Men jag tycker ändå det här är intressant. Innehållsskapare för utbildningar. AI eller mänskliga aktörer. Alltså, kommer det vara ledningsgrupperna som beslutar om vad en kurs ska innehålla? Eller kommer ett AI göra det? Alltså, kommer ledningsgruppen bara säga ja? Eller nej? Eller nej. De kommer säga ja?
Ja, men nu attackerar jag den här. Jag har inte tänkt på just den så mycket innan. Men jag attackerar med samma sätt som jag försöker attackera andra AI-frågor just nu. Och då tänker jag, är människor bättre på det här än AI? Och jag tror nej. Jag tror att en person som sitter på en arbetsplats i sitt eget kommunikationsflöde ser bara en pytteliten skärva av helheten. Även om, och har man riktigt tur, så har man vd, rekryteringschefer och sådana på större bolag som ser större helheter. Men de ser bara en del fortfarande ändå. Så teoretiskt sett så vore det ju bättre att en AI suger in all info, förmodligen från såna här människor, men kanske från tusentals personer och fattar besluten, istället för att vi har ett litet urval på 8-10 personer i en bransch som säger någonting. Och de kan då göra mer nytta i att coacha de studerande eller använda deras tid till andra saker där människor fortfarande har en fördel, än i att bestämma kursinnehåll.
Så man kanske skulle begränsa AI att leta efter allt som sägs i en viss region om den här yrkesrollen och vad den behövs. Alltså vilka annonser ligger ute just där och vad står det i de annonserna att man ska kunna och sådana saker. Och
bara... Det kan ju redan idag typ ringa upp och telefonintervjua folk. Alltså AI kan ju prata som en riktig människa, så varför inte ringa upp 1000 företag och varför inte göra det här? Jag tror ju fortfarande inte på nationella kursplaner, så att jag tycker inte att det ska samordnas på den nivån, men jag tror att datan kan samordnas på en större nivå, och så kan ett AI säga att ni saknar det här i utbildningen eller det här skulle också behövas, och sen kanske beslutet ska ligga hos en människa. Det kanske ska vara en ledningsgrupp, men det kan vara mer datadrivet underlag, så att de får ett, alltså då skulle ju också ge ledningsgrupperna mer, för då skulle ju de få massa data om vad alla aktörer i branschen efterfrågar och sådär. Och det är ofta där folk sitter i ledningsgruppen för att de vill höra lite hur andra resonerar. Så jag tror att det blir en win-win att gå dit.
Ja.
Men jag tycker att, får vi bara twista en lite till en metafråga, så jag också lite sådär.
Ja.
Vad ska egentligen människor kunna i framtiden? Och då tänker jag om 5-10 år. Alltså vilka, det är så många saker i kursplaner vi jobbar med nu som jag känner att det här vet vi redan att AI kan göra. Jag tror att det är extremt litet värde av den förmågan eller kunskapen om 5 år. Och då vill jag sluta utbilda i den nu. Eller kanske att om de behöver det precis när de kommer ut, då behöver de det nu. Men jag vill ge dem verktygen för att hänga med i den här. Och vi jobbar ju mycket med till exempel programmeringsutbildningar. Och programmeringsutbildningar lär fortfarande ut väldigt mycket att skriva kod. Och det kommer inte människor göra om 5 eller 10 år. De kommer fortfarande designa system och jobba med säkerhet och massor av systemutvecklingsfrågor. Men de kommer inte skriva koden. För det gör datorn snabbare och bättre.
Ja, så den kursen som nu heter Lär dig skriva kod är egentligen Lär dig hantera ett AI som skriver din kod.
Precis, och för det också idag är det typ 20 veckor på alla programmeringsutbildningar. Mig vetligen. Mm. Alltså som man lär sig att skriva syntaxen och koden och få det att köra och allting sånt.
Ja.
Det skulle behöva en annan kurs. Liksom. Och jag tänker likadant på allt. Jag har inte jobbat med alla typer av utbildningar. Men de flesta utbildningarna har garanterat kurser eller kursmål eller moment som redan går att ersätta med AI. Frågan är bara när den branschen har ersatt det och när vi behöver ha ställt om till det.
Och är det, jag hörde ryktet om 60% av koden ute hos företagen skrivs till 60% av AI idag.
Ja, det stämmer säkert.
Men om den är sann eller inte, det får du gärna, om det är någon som lyssnar och vet det här, får du gärna tycka till. Men det var och det är redan nu, och då kommer nästa AI i år.
Och det har gjorts en stor internationell studie nu också, och det kommer inte ihåg vilka som gjorde den, hur som helst. Den har tittat på hur mänskliga jobb kommer ersättas av AI i alla världens länder. Och då har man tittat på olika typer av länder. Men i utvecklade länder, det vi annars kallar ofta för i-länder eller så, som Sverige är, ser man att 60% av jobben kommer antingen försvinna eller markant förändras. Så att alla kommer inte försvinna helt, men de kommer innebära något helt annat om 5-10 år. Och den typen av förändring tror jag är helt rimlig. Att det kanske bara är 40% av jobben som är helt oberörda de närmaste 5-10 åren. Och jag tror att det är jobb som inte utbildas på yrkeshögskolan. Jag tror att yrkeshögskolan ingår i de här 60% som förändras jättefort. Och därför tycker jag att vi behöver få mycket dialog dit. Och jag vet inte hur ledningsgrupper ska hänga med i det. För deras företag hänger inte hänga med i det. Och hur ska man då liksom förändras att folk kommer ut med rätt kompetens, för de flesta företagen kan inte beskriva vilken kompetens de ska anställa om 2 år, som de inte vet vad teknologin är om 2 år, och det går så rasande fort. Så där tycker jag att det är den största YH-utmaningen vi har, är hur blir vi ännu mer snabbrörliga, hur blir vi ännu mer liksom...
Och grejen är att vi egentligen är ju, har ju YH redan redskapet.
Det är nog den bästa utbildningsformen.
Ja, och jag skulle säga att det säger jag till en del av dem jag träffar redan, men framförallt inom programmering, men förändra kursplanerna på pågående utbildningar nu.
Ja, ja, ja.
Jag menar, varför vänta med det till nästa år? Det är nu de behöver ändra istället för att skriva basic, skämt.
Ja.
liksom lära sig ut AI skriver basic. Eller använder rätt språk till det som det ska användas.
Ja. Det där pratade vi om i myteravsnittet tror jag också, att många lever i den myten av att man kan inte ändra utbildningen förrän man söker den igen. Liksom. Och jag vill nog komma till nivån av hur kan vi liksom titta också på regelverket, för nu är det mycket lättare att ändra kursplanen, vilket är jättebra för den här omställningen, men då tänker jag också att de övergripande utbildningsmålen kan vi nu inte alls ändra på alla beviljade starter. Är det rimligt? Eller kommer de behöva justeras också? Och nu när vi fick tilldelningen här senast så har ju de flesta fått 3 år och vissa har fått lite mer, och 3 år framåt, det är ju liksom de som tar examen om 5 år till stor del, och jag tror att jag tror inte utbildningarna håller. Jag tror ingenting som är skrivet nu för ett halvår sedan, eller liksom varit klart förra sommaren för ett år sedan då, ungefär, det håller inte om 5 år. Alltså det går inte att ha utbildningar. Så jag tror vi måste titta på den biten också i hur kan man tillåta att göra större förändringar. Det är fortfarande samma yrkesgrupp, men den är helt annorlunda. Och också hur kan den här kurser och kurspaketen, korta YH-formen, hur kan den hjälpa de som redan har gått ut i att ställa om aktivt medan de är ute i yrkesrollen, så att vi inte får arbetslösheten därför.
Ja, just, ja, så här, du har gått en utbildning hos oss, men du måste gå den här korta nu.
Ja, och det finns till viss del sånt. Det ser vi ju i vissa branscher, att det är stor mängd som kommer tillbaka ganska snart efter utbildningen och läser på.
Ja, men det har ju varit företaget. Ja, jo, precis.
Så, ja.
Ja, men det är jätteintressant. Vi får väl försöka avrunda det här på något sätt, tänker jag. Men vad är det? Finns det någon slutsats av allt det här? Kan man summera här? Eller ska vi be AI summera? Ja, det gör vi ju förstås. AI är ju på här nu så att den summerar våran podd. Vi får ju se hur det blir.
Ja, vi summerar alla våra konversationer för att bara försöka maximera AI-användandet. Men jag tänker så här, vad alla kan ta med sig från det här avsnittet. Ni har säkert massor av insikter. Vad jag försöker prata om är någon slags urgency i att vi behöver prata ännu mer om AI. Och vi måste sluta den här, men dels AI är inte en fluga, det är nog ingen som säger det nu. Vi hade en boom för ett år sedan och då var alla imponerade av ChatGPT, men det rör sig jättefort. Och vi måste våga liksom prioritera energi till det här. Så jag tycker att alla bör kanske liksom lägga 10% av sin energi på att bara utforska vad kan AI göra. Och hitta strukturerade sätt att utforska, för annars halkar vi jättefort efter.
Ja, vi kanske ska göra samtal samtidigt som vi pratar.
Ja.
Det tror jag på.
Och inte bara vänta på att någon annan har gjort det, för att jag tror att alla behöver experimentera. Och så behöver vi prata mycket etik och moral, och det kommer säkert bli en massa politik i det här också, men vi behöver fundera på vad innebär den här omställningen, både för oss och för samhället i stort, liksom som yrkesskolanordnare. Och få upp det på agendan, få in det i alla möten, få in det i alla, liksom, hitta en fast punkt så att ni kommer ihåg att prata om det. Sätt en liksom ny vana av att få in AI i diskussionen hela tiden. Det tror jag är det absolut viktigaste.
Bra.
Och så får ni höra av oss.
Om 5 år.
Vad skulle du säga?
Ja, om 5 år så lyssnar vi på det här avsnittet igen.
Ja, eller om 5 år så lyssnar AI på det här åt oss och säger vad vi hade fel på. Det är jag helt säker på. Men jag tänker, bara en allmän uppmaning är, det har blivit många fler som hör av sig efter poddavsnitten. Det är fler som lyssnar och fler som hör av sig. Är det något här nu som vi kände att vi borde fördjupa eller prata mer om eller så? Hör av er. Det är absolut lättast att mejla till Pelle. Pelles mejladress finns överallt.
Ja,
men pelle@klok.se.
Och
sen ni som lyssnar på Spotify, ni kan ju också höra av i den vägen om ni inte har sett det. Det finns lite knappar och sånt där som man kan kontakta oss via podcasten och så. Så hör gärna av er. Vi vill gärna ha liksom både feedback och idéer på vad vi kan fördjupa mer utav. Så hör av er.
Kul. Ja, idag har vi gästats av AI. Så tack för det här, Tobias, och ni som lyssnar. Vi hörs vid nästa gång då.
Det gör vi. Tack för idag.
Hej.